Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Krull och kriminell, och jag har tagit mig till Finland och ett hotellrum i Helsingfors där jag väntar på Janne Raninen, även känd som Solvalla-mördaren. Ja, ska vi se. Tja!
Tjena!
Tja, hey. Bobo.
Janne, kul att se dig.
Ja, detsamma. Gick det bra att hitta hit?
Ja, visst. Det var lugnt.
Ta plats.
Tack så mycket, tack.
En annan typ av rum.
Ja, dubbelsäng, lite större, ställer fönster.
Tänder och släcker när man vill.
Ja, exakt.
Hur känns det att vara ute så här då?
Känns fett nice. Otroligt.
Du stör en telefon. Att få vara ute, ute på gatorna bland vanligt folk. Hur mycket har du varit det den senaste tiden?
Nu har jag gått på permisar 2 år. Innan dess så 11 fast. 12 år har jag gjort nu, allt som allt, den här valtan. Det är allt som allt 18, 19, 18 år. 18 år, ja, på slutna.
Och du är?
38 år. Ja, så är det. Det är inget med det. Det kommer de här meddelanden, de här jävla Facebook-meddelanden, det är därför.
Ja, ja, ja. Det låter från din padda.
Ja, visst. Jag försöker lära mig de här jävla paddan och allt annat.
Det har hänt lite sen du kom och åkte in.
Som där fanns inte, och Facebook fanns inte, och Instagram fanns verkligen inte, och de här smartphones fanns inte. Och det är mycket som jag har fått lära mig nu.
Dragan Jokso Joksovic var en svensk-jugoslavisk krogägare som av polisen ansåg vara Stockholms gangsterkung. Och efter att Janne dragits in i en konflikt i Stockholms kriminella värld handlade hans liv plötsligt om att mörda eller mördas.
Alltså känslan 2-3 månader innan var så att nu kör vi. Vi jagade dem, de jagade oss. Vi bodde på olika ställen. Vi kollade utanför restaurangen, vi kollade utanför hans hem. Jag låg utanför Valhalla vägen under en bil med handgranat på bröstet och väntade på att jag också skulle komma hem. Och den andra killen stod bakom en container, stod där med en gun. Och meningen var att när jag också kommer där så killen kliva fram och skjuta han. Och jag kliver fram och kastar handgranaten. Men sen när handgranaten har smält av så går vi fram och säkrar det hela med ett par skott till. Så där låg jag i januari i kylan under en kall bil och väntade. Så det var sånt för sista månaden. Så det var stressigt. Och det var...
Varför handgranat?
Varför inte? Det är väl ingen idé att springa dit med hela bara en gun.
Är så?
Ja,
jag vet inte.
Ja, så om du ska ta
kort. Ta bort den här jävla, den låter fortfarande. Gjorde du det?
Ja, den här är avstängd nu.
Okej.
Då
säger vi så här. Det finns någonting i det här hotellrummet som gör att det blir störningar det på det här.
De här är avstängda.
Vad har du har en boja på dig?
Både fotboja och den här tracken.
Som du har på dig?
Ja, visst. Den här.
Och så Ja, det kan nog fan vara det. Nu håller jag mikrofonen mot din fotorist. Ser ut som en sån här gammal klocka.
Ja, visst. Rör inte den för mycket. Så
nej, jag ska inte röra den. Ja, det är nog den. För nu har den där. När den kommer nära så låt. Ja, den där är det ju.
Okej. Men tillbaka till det här med handgranaten. Det låter sjukt, det låter dumt. Men jag menar, ska du ta livet av honom på den här nivån så måste man säkra sig om att det blir gjort ordentligt. Det här var inte ens det värsta. Vi hade massa trampminor. Vi hade massa minor som, vad heter det, splitterminor. Jag vet inte ens vad det heter. Jag är inte utbildad. Det var då för mycket. Och så handgranaten, det var inte ens det värsta. Så vi blev helt enkelt säkra om oss att när vi kör så kör vi ordentligt.
Hur länge låg du under en bil då?
Där låg jag bara 2 timmar den kvällen. Men sen så stod vi utanför hans restaurang i flera kvällar. Och en plan att du skulle kliva in på spybar med schyssta vapen och köra. Så det var, vi var utanför 4-5 ställen och väntade den sista månaden före sovande där.
När du står där och väntar, vad tänker du på?
Man tänker inte, det är bara att köra. Man måste stänga av helt enkelt. Det låter sjukt, det låter kanske till och med psykopatiskt. Men det, när man lever det livet så har man inte råd med att tänka på något annat än det man har åkt dit för. Man har åkt dit för att klippa någon så måste du klippa någon. Du får inte tänka på att han har familj, du får inte tänka på att du själv har familj. Det är han eller du och... Det är ett problem och vi måste bara lösa det problemet. Och just då så var det enda lösningen problemet så att säga. Så det var ju bara frågan om vem som hinner klippa vem först. Det var ju 2-3 månaders race där, men sista månaden var den intensiva.
Och då bestämmer ni så här, du, ska vi göra ett försök ikväll eller hur funkar det?
Nej, det var 2-3 personer som satt i lägenheter och vad heter det, beväpnade tänderna och väntade bara på att vi skulle få tag på honom. Vi bytte lägenheter mellan 4-5 dagar. Lägenhet i Vår, det fanns lägenhet i Jobb, det fanns lägenhet i Brandberg, det fanns lägenhet lite här och där. Och vi lämnade aldrig någon av oss ensamma. Skulle någon hem så att säga ensamma så följde vi alltid med dit och väntade tills säkrade helt enkelt. Så vi körde runt i kolonner helt enkelt och bodde i kolonner. Och bara beväpnade och satt och bara väntade. Jag kan berätta en situation när vi sitter i Jobro i en lägenhet som vi hade och helt plötsligt så hörs en smäll i trappuppgången och vi tänker självklart att det är motståndarsidan som kommer att nu kör vi, så vi mantlar grannan och bästa hade vi redan på oss och vi var beredda att någon kommer in genom dörrarna och nu kör vi, nu skottlossning och det är helt tyst, det händer ingenting och vi kollar, vi väntar några minuter, vi öppnar dörren till porten, det är släkt. Det kommer ingen så vi börjar gå ner för trapporna. Det var ett trevåningshus. Vi kommer ner till bottenvåningen, så fortfarande ingen. Sitter där mörkt där. En kvart. Och väntar på att det ska hända någonting. Ingenting händer. Vi går ut, vi säkrar parkeringen. Vi säkrar en gångtunnel som var där. Och det finns ingen där alltså. Det är väl bara någon som har stängt porten för hårt när de har gått ut. Men vi var ju så spända. Men det roligaste i det här hela var att det fanns en kille där som inte hade någonting med det här att göra. Han kom bara med mat till oss. Vi gick inte ut och käka utan vi bad att folk kom med mat till oss. Så vi satt där och käkade. Och han killen stackar, han skete på sig ordentligt. När vi är där, några beväpnade tänderna. Det här dröjde, det gick på en halvtimme ungefär hela proceduren. Han var tvungen att vara där uppe i lägenheten. Så jag springer runt där beväpnade. Och killarna kom ju bara med en kasse mat till oss typ. Så det beskriver situationen helt enkelt. Det var jävligt spänt.
Och när ni sitter i en sån här lägenhet och inte kan lämna den ens för att äta.
Ja.
Hur får man tiden att gå? Alltså, hur funkar det? Vad gör man? Vad sitter ni och pratar om?
Jag sitter och slänger massa idiotskämt och försöker lätta upp stämningen på det sättet. Och garva åt hela situationen. Vänta på att biten ska hända. För det är lång väntan. Så man väntar bara tills det är över så att säga.
Men då finns det ju, måste ju finnas många tillfällen ändå där man också har tid och möjlighet att kanske ångra sig.
Absolut. Självklart. Ja, men den där lägenheten som jag pratade om som var Jobro, den var ju precis bredvid Lundaskolan som jag gick grundskolan i. Så när jag kollade ut från lägenheten så såg jag min grundskola som jag började första klass i. Och jag gick till 6:e klass. Och några hus längre bort bodde en finsk familj som vi brukade vara hos. Jag, min mamma och min bror. Jag satt och kollade på den där skolan, jag satt och kollade på den där lägenheten. Jag kollade, hur fan hamnade jag från sjuåring som jag gick i Lundaskolan. Oskyldig liten sjuåring som hade en ny ryggsäck och gick till sin första skoldag. Och sitter jag här vid 2-3 pers fullt beväpnade och ska klippa någon, du vet. Hur fan gick den här resan till, du vet?
Vad kom du fram till? Hur hamnade du där?
Det är mycket som, vad heter det, spelar in. Jag kan inte peka på en enskild händelse. Jag kan säga till dig 5 enskilda händelser som har påverkat mig jävligt mycket.
Kan du säga några sådär som du skulle kunna, om du kunde korrigera eller på något sätt?
Jag kan säga 1. Vi gick i 3:e eller 4:e klass. 10-11-åringar. Och våra klassförståndare kommer in och säger, nästa vecka har vi klassresa. Vi ska ut på Musko örlogsbas. Kolla på skepp och kanoner och det hela. Och vi är 10-11-åringar grabbar. Så fan vad häftigt. Ska till armébas. Och nästa mening säger han, tyvärr så är det så att bara svenska medborgare får. Eftersom det är arméområde, militärområde. Så är det bara svenska medborgare som får kliva in. Så ristade han upp namnen. Vi hade 4 turkar i vår klass. En spanjor och så var vi 3 finska medborgare. Ni 3 får tyvärr inte följa med. Utan jag styr upp något annat till. Och vi var allihopa födda i Sverige. Med våra föräldrar och kom från utomlands. Och jag sitter och kollar på en annan klasskompis som också är född i Sverige. Som vi är födda på samma gård. Vi har växt upp och vi har lekt med precis samma leksaker och vänner. Och han ska få gå åka på klassresa och jag ska inte få åka på klassresa. Och mina föräldrar har flyttat från Finland. Så det där färgade mig jävligt mycket. Jag gick hem och jag frågade morsan, jag frågade brorsan, vad fan är det här för någonting, va? Men det där är någonting som jag började tänka på mycket, att skolan som representerar samhället, om de diskriminerar mig vid 10-årsåldern, vad fan är det här för någonting? Och då började det gro lite det här, man ska inte säga hatet mot samhället, men att okej, jag är inte en del av det här samhället, jag kanske ska hitta på något eget då. Så det är sådana här små steg. Sen finns det mycket annat också.
Men det är någon form av så här, växt fram och medvetet val alltså?
Nej, jag ska inte säga medvetet. När jag var ung, jag var 7, 10 år, 14, 15 år, så jag hade inte planer på att jag ska klippa folk i framtiden och ska sitta livstid och ska sitta 20, 30 år av mitt liv i fängelse. Det är ingenting jag hade planer på. Så det är inget medvetet val, så att säga. Men i de lägena, när jag har gjort det jag har gjort, då har jag gjort ett självklart medvetet val att nu gör jag det här. Men om jag tänker tillbaka på när man var ung, så var det jävligt mycket saker som gick åt helvete som styrde en snett. Hade jag kunnat greppa de här sakerna bättre, hade jag haft de resurserna, hade jag haft det stödet, så tror jag att det hade kunnat se helt annorlunda ut.
Hur tycker du att skolan ska agera och vad ska folk göra i ens närhet, eller polisen, kommunen, samhället, förstår du vad jag menar? Och när ska de i så fall agera?
De ska agera så tidigt som möjligt.
Och vilka ska agera?
Självklart skolan, i första hand föräldrarna hemma, självklart. Men det är så, föräldrarna har inte alltid de resurserna heller. Vi växte ju upp 2 bröder och ensamstående mamma. Hon jobbar och jag menar, efter jobbet när hon kommer hem så har inte hon så mycket resurser att styra oss längre. Hon ska laga mat och hon ska städa hemmet och hon ska se till så att allt det här...
Vad ska skolan göra, tycker du?
Skolan ska se till så att för det första ingen ska bli diskriminerad. Alla ska behandlas lika. Och skolan ska stötta. Och skolan ska se efter, märka om det finns... Alla kan ju inte göra allt. Men alla har någon talang. Alla är duktiga på någonting. Och skolan ska hitta den talangen.
Och uppmuntra.
Och självklart uppmuntra och stötta. Och skolan ser om det går åt helvete hemma. Skolan ser om en elev kommer hungrig till skolan. Skolan ser om en elev kommer med trasiga kläder, skitiga kläder, sönderslagen, bläckor och allt det här. Skolan ska gripa in där. Skolan ska inte stänga sina ögon och bara tänka, nej, det där är familjeproblem, det lägger vi oss inte i. Skolan ska ta tag i det där med socialtjänsten.
Vad skulle de ha gjort i ditt fall?
Skolan?
Ja.
De skulle ha satsat mer resurser på det jag var duktig på. Jag var ju duktig på vissa ämnen. Och uppmuntrade mig att fortsätta plugga de ämnena. Och kanske genom att jag skulle fått bättre självförtroende. Det. Och sen skulle inte skolan... Jag bråkade ju rätt mycket när jag var ung i skolan. Och det var ju ett uttryck för illamående, så att säga. Jag mådde ju dåligt, så jag klarade inte av att konfrontera någon känsla, så det var lättare att gå och bråka helt enkelt. Så jag minns flera gånger vi bråkade med lärarna i skolan. Så Och de grep aldrig in. Det ska gripas in på en gång.
Om skolan hade lyft dig och de ämnena som du hade talang för, vad hade du tror du kunnat göra idag då i så fall?
Det jag gör nu med 10 gånger bättre.
Vad var du bra på?
Matematik, språk. De är mina starkaste.
Har du någon sån dröm där du ibland kan tänka bort och se dig själv som att du tog tillvara på de talangerna, och hade du då landat? Om du då hade fått ägna dig åt matematik och språk till exempel.
Då hade jag säkert hållit på med siffror, ekonomi, det tror jag. Så skulle jag kunna bättre utveckla det ännu mer.
Jobba med siffror?
Ja, visst, så skulle jag ha gjort det.
Men det är fan inte för sent.
Absolut inte. Men vi vill jobba mer med unga människor och det är vad jag vill göra nu för tiden.
Om vi backar tillbaka igen.
Ja.
Om vi tar dagen när det hände. Vad minns du? Vad kan du säga? Om du tar det från start på morgonen, från dagen. Nu hade ni försökt en månads tid drygt.
2-3 månader och intensivt en månad. Och 2 veckor innan, no, 1-2 veckor innan började det min 21-årsdag närma sig. Och i Sverige kan man inte bli dömd till livstid om man är under 21. Så jag sa till grabbarna, hittar vi inte han någonstans? Så, för vi visste att han var på Solvalla. Men där är det så jävla svårt att komma undan med en klippning så att säga. Så finns det inget annat alternativ så kliver jag in där och klipper han. Men det måste hända före jag fyller 21. Så att jag inte åker på livstid. Jag var beredd att ta en tidsbestämd volta för det. Eftersom jag visste att jag inte får livstid så var jag beredd att ta den helt enkelt. Det är ingen idé att vi sitter 60 bast för en klippning. Det är lika bra att en kille tar en 10-årsvolta för det här.
Tänker man, får man något för det? Alltså så här, förstår du vad jag menar? Alltså för att det ska vara värt för att täcka upp för de andra?
Absolut.
Det är en jävla uppgift att ta på dig.
Absolut, men jag menar, vi hade ju känt varandra sedan barnsben, du vet. Så vi var ju som bröder. Och det spelar ingen roll om du är borta 10 år eller om du är borta 1 år eller om du är inte borta alls. Vi tar ju hand om varandra. Så är det ju bara. Och jag sa till de som var där att jag kräver ingen ekonomisk ersättning för det här. Men se till så att, som, precis som det var då, att alla har det bra helt enkelt. Vi tänker på varandra som en familj. Det var så vi tänkte när vi var unga och vi körde där.
Okej, då har du tagit beslutet. Eller du är på väg att göra i alla fall. Och sen så lämnar vi oss dagen.
Ja, då måste jag ut och reka. Jag hade aldrig varit på Solvalla innan. Så 2 dagar före så åker jag ut och kollar hur det ser ut där. Så jag vet var ska klippan och hur det ser ut överhuvudtaget. Så jag åker dit 2 dagar innan och kollar. Går upp på kongressen, går ner i banan och går ut på läktarna där och kollar. Kollar runt helt enkelt. Till min stora förvåning så springer jag på ju också där. Jag ser henne plötsligt framför mig. Han står med 2 ordningsvakter. Jag kollar. Jag hade ingen gun med mig där. För jag skulle ju bara på reka. Så jag vill inte torska med en gun några dagar innan jag ska åka ut och klippa någon. Han kollar ju också på mig, men han känner inte igen mig. Vi hade aldrig träffats han och jag. Så jag kollar bara på honom och gick förbi honom och stack hem igen. Och det är lugnt. Då är det 2 dagar kvar.
Hur var känslan bara kort? Att se honom där?
Alltså känslan var att pulsen var ju hög. Och stressnivån låg på en hög nivå. Jag tänkte, det här är killen som vi har jagat i en månads tid. Och det här är killen som har jagat oss. Så det var ju overkligt. Det var det. Då var det 2 dagar kvar. För vi visste att han, onsdagen satt han för det mesta där. Så då var det dags att åka ut då.
I sann kommersiell anda bryter vi här för några snabba korta. Plit eller polis?
Jag vill inte välja något av dem där då. Nej, vadå jag vill inte välja något av? Men i sådana fall kanske till och med polis. Jag menar då, nej, plit, vad fan ska du vara plit för? Polis, okej, bli polis och gör ditt jobb och gör det schysst och ta hem bröd till familjen. Men vadå plit, låsa in folk och nej.
Svenska fängelser eller finska fängelser?
Faktiskt finska fängelser.
Varför?
Här är det mer gammaldags. Jag tycker om den gammaldags stilen.
Hur är den?
Här är som det var i Sverige på 70-80-talet kan jag tänka mig. Det är mer hårdare och rakt på sak kanske, men här har du galler i själva fängelsebyggnaden. Här är inga sådana plexiglas utan galler som, förstår du? Det.
Men vad är fördelen med det? Vad gillar man?
Jag tycker om den gamla stilen. Jag tycker om old school stilen och sitta helt enkelt. Och ska vi ta livstid här på 15-18 bast, medan nästan i Sverige mellan 18 och 26 bast kanske.
Definiera ordet brödraskap.
Brödraskap, det behöver inte vara blodbundet. Det kan ha samma bakgrund, det kan ha olika bakgrund. Det finns bara någonting som knyter er samman. Man hjälper sin bror, man ställer upp för sin bror i allt. Men samtidigt om en bror har fel, så måste man försöka få honom att förstå att han har fel. Och förstår han inte att han har fel, så måste man tyvärr tillrätta de felen.
Bög eller godbög?
Bög, en godbög är väl ingenting värd för fan.
Och då kommer man naturligt in på nästa. Du som har suttit så länge i både Sverige och Finland.
Ja.
Om du måste välja, vad är ett föredrag? Att ha en svenne eller en finne i röven? Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum?
Varken eller. Hur fan kan du bli dum för att du är kriminell? Nej, är man dum som är dum.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tillbaka till dagen i början av februari 1998, då Janne åkte ut till Solvalla.
Och dagen började som vanligt. De hade lämnat av mig grabbarna hemma. För att det är ingen idé att folk ska se oss tillsammans när jag ska åka ut och klippa någon. Och så tog jag tåget till Sundbyberg och taxi därifrån till Solvalla. Och där klev jag in på kongressen. Tog av mig jackan och hängde den i... Det var som en garderob. Alltså det var garderob. Vaktaren tog jackan. Jag hoppades inte... Jag hade glocken i byxlinningen. Jag tänkte hoppas inte det bultar så jag inte torskar. Och så kollade jag runt vart det bästa stället. Jag tänkte jag sätter mig. För det fanns ett schysst ställe som man såg kassorna och läktarna och baren bredvid. Så jag tänkte jag sätter mig här och kolla om jag ser han. Satte mig ner där och läste min tidning. Jag rökte på den tiden så jag tände cigarett också. Så kollade jag ner och bläddrade i tidningen några gånger då. Så kollade jag upp igen. Ja. Där var min stora förvåning. Står jag också där vid kassorna och beredd att lämna in bongar. Han skulle ju spela. Så jag tänkte, det här är min chans. Nu tar jag han. Jag hade ju varit nere förresten. För jag klev in på grejen så gick jag ner i toaletten och mantlade gannen. Så den var klar. Jag vet inte att det skulle hända där uppe. Kongressen. Tid är viktigt. Det är några sekunder. Det kan hända mycket under några sekunder. Och jag såg han där vid kassan. Så reste jag mig upp. Och då kände jag adrenalin pumpa. Då hade jag pumpa som aldrig förr. Pulsen slog som aldrig förr. Men det var, jag var fokuserad, tunnelseende. Det var bara att köra.
Vad ser du framför dig?
Jag ser han. Står vid kassan. Jag drar upp min gun. Avlossar första skottet.
Hur nära är du? Alltså, nu går du fram. Hur berättar du?
Jag är 2 meter från här. När jag avlossar första skottet. Och vi hade...
Vad står han? Säger du till han? Eller så på något sätt?
Nej, jag ser...
Ser han dig? Eller?
Nej, han ser inte mig. För det första så hade vi 2 olika ammunition. Vi hade hålspetskulor och vi hade helmantlade. Och vi hade laddat magasinet så att det var en helmantlad och 2 hålspets. Och tanken var att helmantlade går igenom västen om man har väst. Och hålspets, de gör så mycket skada som möjligt. Och vi vill inte ha någon risk för att om man har väst så att det går åt helvete. Så jag kliver upp där och han ser inte mig. Första skottet träffar nästan vid nacken. Och den är helmantlad så den går igenom han. Det händer ingenting. Ingenting händer. Jag har avlossat ett skott och han står som vanligt. Och då får jag en overklighetskänsla. Vad fan är det här för någonting? Jag har precis skjutit. Men då fattar jag att det här har gått igenom. För den är ju helmantlad. Och han har inte ens hunnit reagera. Så jag avlossar nästa skott. Och då är det en hålspetskula. Och när den tar i kroppen så splittras det. Och då kastas han framåt. Så han kastas mot luckan. Och sen börjar han falla bakåt. Och han är så jävla stor, du vet. Så jag stod där och shit, vad är det här? Så jag måste hoppa undan. Och samtidigt som han faller så skjuter jag han 2 gånger. Säkrar honom i huvudet. Och jag ser han ligga där och blöda. Och först är det helt tyst. Och sen börjar folk förstå vad som har hänt. Så folk börjar ju bara försvinna från oss. Och de som skulle vara modigast på det stället, själva väktarna, de gömmer sig längst bort. Och planen är ju nu att jag ska ge upp där. Så jag söker dem i blicken med väktarna. Och så ser jag en av väktarna kolla där runt hörnet. Men du ropar att jag hör det. Det är lugnt. Kom och ta mig. Jag ger upp. Han kunde inte tro att det är så. Vadå jag ger upp? Jag säger kom, tro mig. Så jag ger upp här. Det är lugnt. Och då börjar han skrika. Okej, men då lägger från dig vapnet då. Så jag lade ner 3-4 meter från vapnet. Då kommer de fram. 3-4 väktare där. Lägger ner mig och sätter på mig bojer. Och så kollar jag. Jag också ligger ju där. Då kommer jag att titta på honom och tänkte att fan det... Jag tror inte det var tänkt att någon av oss tänkte att det här skulle sluta på det här viset.
Tankar som far då?
Då är det att det har fått ett slut nu helt enkelt. Tråkigt nog att det skulle sluta så att en är död och den andra är gripen. Idealet skulle ju vara att vi båda skulle sitta i samma bord och skaka hand och lösa problemet på det sättet. Men i den världen och i den miljön som vi båda levde i då så löser man inte problem med att skaka hand och vara vänlig mot varandra. Det fanns inte så mycket tankar där helt enkelt. Det var bara gjort, nu är det slutfört helt enkelt. Men det fortsätter så att när jag ligger där bojad så springer en kille fram och sparkar mig i huvudet. Och det visar sig att det är hans livvakt eller hans torped eller någon. Men den killen blev skjuten 2 gånger i benet. Ett par månader senare. Och om jag inte minns helt fel så är det samma ben som han sparkade mig i huvudet med. Men inte för att jag tror att det har någon koppling till det här. Men det var ett roligt sammanträffande när jag satt i häktet och läste Aftonbladet och såg det.
Det finns ju bilder som vi andra har sett.
Ja, exakt.
Du leds ut därifrån.
Ja. När jag ligger där så kommer ambulanspersonalen ta hand om mig också. Sen får de bort mig.
Hur länge ligger du där? Ungefär.
Det är inte många minuter. Mm. 5 minuter, 5-10 minuter.
5-10 minuter att ligga på golvet efter att ha gjort en sån sak och det är fullt kaos runt omkring.
Ja,
det är rätt lång tid måste det vara då.
Ja, men det...
Vad tänker du där då? Hur är känslan där i?
Som jag sa till dig, jag kollade på det också. Jag hoppades verkligen på att det inte skulle ha slutat så. För någon av oss där.
Men mer än så
jag hade ingen tänka... personlig... Jag hade ingen personlig...
Nej, jag tänker...
Honom, förstår du?
Nej, men jag tänker mer så här. Tänker man på... Ja, vad händer nu med mig?
Det är för långt borta. Det är för långt borta. Man tänker kanske högst på nästa timme. Men inte vad händer nu med mig? Det är för långt borta. Men sen var det ju det här också. Det här med rädsla grejen. Och det som vi snackade om innan där. Med dem som vi satt i lägenhet. Att vi skulle köra teater sen. Att motivet var ett helt annat. Att han hade press. Men det är en helt annan intervju. Så det här med rädslan och pressningen. Och det ena att jag var så rädd. Och därför klev in där och klippte han och hjälpte mig och det ena och det andra. Men det där var ju bara ett spel för galleriet så att straffet skulle bli så lågt som möjligt. Det var inte det bästa och skulle det ha hänt idag så skulle jag aldrig kört sånt spel för galleriet för snutarna. För jag vill inte vara en martyr och söka stöd så att säga hos någon myndighet och säga och hjälp mig. Men man tänker inte som 20-åring ung kille så tänker man inte så klart. Och det här var inte en normal vardag i mitt liv heller under den tiden.
Vad sa polisen till dig när du blev transporterad därifrån?
Ingenting. De körde in mig på såna polishus.
De sa ingenting? Ingen reaktion på vem det var och vad som hade hänt?
Nej, inte i början. Utan jag märkte ju att varenda snut i hela snutstationen sprang och kollade, öppnade luckan där och kollade vem jag var. För alla hade ju hört det, det hade ju gått larm överallt då. Sen började nyheterna spela det. Jag hörde ju radiorna på, vad heter det, ute i korridoren. Så de kom ju och kollade, de var ju nyfikna på vad som hade hänt. Så det var ingen mer med det. Sen gick det några timmar och då skulle det bli dags för första förhöret. Då kom det in två krimmare. Och då det var ju där teatern började då. Det här med rädslan, det där med allting.
Hjälpte den dig något?
Jag tror faktiskt den hjälpte mig. Jag fick ju bara 8 år för det där. Så jag tror faktiskt hjälpte mig. Men det som jag sa till dig, ska jag säga rakt ut, att det var inte rätt sätt att agera. Självklart inte.
Så egentligen det du ångrar mest idag är att du spelade på din rädsla och inte
din... Nej, det låter jävligt dumt det där. Det låter riktigt psykopatiskt det där. Så det kan jag inte säga, men det jag ångrar mest är att två barn har blivit av med sin pappa. Den andra jag ångrar är att han inte såg mig i ögonen och såg... han fick inte se vem det var som kom och klippte han. Det var inte rätt. Så gör man inte. Ska man ta livet av människor så kan man i varje fall ge han möjligheten och se vem det är som kommer. Och sen att jag spelade på rädslan där, det var inte heller rätt, det ska jag säga. Men som jag sa till dig, jag var en 20-åring, ung, vilsen kille. Blev indragen i något som inte hade med att göra. Och blev påverkad jävligt mycket av ett par killar som visade sig till slut vara riktiga skitmänniskor. Så det är tråkigt att det har hänt som det har hänt.
Har du fått hjälp att prata med någon om det här? Har du behövt?
Nej, jag har inte behövt.
Du har inte velat eller inte behövt?
Jag har inte velat, jag har inte behövt.
Det är inte samma sak riktigt. Man kan ju behöva utan att veta.
Ja, det har du också rätt i. Det finns andra saker som jag säkert har behövt mer prata om i livet än det där. Sånt som hände när man var ung. Massa skit. Det har jag...
Fast det där är ju också en grej som nästan ingen kan relatera till.
Nej, jag menar det. Okej, det är en stor grej. Men jag vet inte, jag har inte känt behovet av att prata. Jag har inte... Jag måste också säga till mitt försvar här att han var djupt insultad i gamet. Och jag var en ung kille som hade min syn på sakerna och kriminaliteten. Och trodde att det var vägen till lycka och rikedom och allt annat gott i livet. Så vi visste vad vi levde för liv. Det är rättfärdigt ju inte det. Det gör det absolut inte.
Det man undrar är också så här, vad du hade, ni kände inte varandra, du hade ingen relation.
Nej, du vet.
Och det är mer så här, man kan ju förstå om det är någon som är på familjen eller
exakt,
så.
Exakt, jag skulle precis komma in på det här, att om du hatar någon, om du känner hat mot någon, då har du ju lättare att göra skada på den människan så att säga. Någon som du säger ser på din familj eller på dig, då jag menar då är det lättare. Och så jag hade ingen som helst relation till honom, utan jag klev in på det här för min broders kärlek mot Volkan. Det var ju mitt motiv för det hela.
Vad kan du känna för det idag då?
Eftersom jag sitter för det som jag sitter för så förstår nog alla att den försvann ganska snabbt sen.
Volkan är en av de här du pratar om som inte längre finns.
Exakt.
Ja. Hur lång är du?
1,70.
Och jag också var?
1,96.
Och bred? Stor
han
som
vägde 126 kilo.
Och du väger?
65 kanske vägde då.
Det här med storlek och sådana saker, hur tänkte du där?
Nej, det vill ingen tänka på. Jag menar, alla faller. Det är inget med det. Stor eller liten, så alla faller. Så är det bara.
För just det här tänker jag på, blev ju lite grann som en vattendelare kan man säga på något sätt. Den händelsen.
Ja.
Hur har du tänkt kring det?
Absolut, jag har ju tänkt mycket på det, att det har blivit mycket roare. Jag tänker tillbaka på den tiden. Det var ju några skjutningar om året och sådär. Eller om året, det var ju skjutningar då och då, men det var ju inte sådär här allvarligt. Då 98, det blev ju mycket, det var ju många mord då, det här med. Så, och nu för tiden, det är ju katastrof nu för tiden. Det är rått. Jag menar, nu för tiden att någon klipper en ute på gatan, det händer ju varje dag.
Vad tycker du om det?
Det är inte bra. Det är inte bra att samhället går åt det hållet, absolut. Och speciellt inte när det går så långt ner i åldrarna. Och speciellt inte när skälen till att ta livet av en människa blir så litet, så att säga. Förstår du? Motiv måste ju alltid finnas till att börja med. Och ju billigare ett människoliv blir, desto värre blir det. Det så ska det inte vara. Människoliv är ju heligt. Och det ska ju inte tas. Nu är jag fel person kanske att säga det här, sådana här saker. Men nu för tiden så klipper ju folk till höger och vänster för små saker. Men självklart så, jag menar, förr i tiden så killar som du och de andra, jag menar, okej, ni slog, så var det mer än det. Men min generation, så efter vi hade slagit så hade jag fått psyk, så kom jag tillbaka med en kniv och du kanske kom tillbaka med, vad heter, pistol. Och, men det tar inte slut med. Och speciellt inte efter den här händelsen heller. Men den, nu för tiden att ge någon en i benet, det som är en örfil förr i tiden. Det var så, om du tjafsade med mig, jag gav dig en örfil och du höll din käpp stängd. Nu för tiden om du tjafsade med mig ger en i benet, jag hoppas du håller din käpp stängd. Tråkigt nog alltså, men det.
Har du tänkt någon gång, reflekterat över just att du var du som någonstans...
Jag har inte gjort det. Jag vill inte ta det ansvaret. Så är det ju bara. Men självklart reflekterar man på saker och ting man har gjort i sitt liv och påverkat samhället och hur det har påverkat kriminaliteten. Hur det har påverkat allt annat. För alla ger ju sin egen liten del.
Vad känner du då? De gånger du tänker på det?
Vad ska jag säga? Det är vad det är bara. Jag känner varken stolthet eller ånger eller... straffet som jag har fått, eller brottet som jag har fått mitt straff för nu. Och
jag skulle precis säga det, för Solvalla straffet,
ja.
Har du suttit av?
Jag satt av det, jag fick 8 år för det och satt 2/3, så var jag ute i inte en allt för lång tid och fick en utstraff på livstidsfängelse.
Därför är vi nu i Finland.
Ja, exakt.
Så att det tog ju inte egentligen slut med Solvalla, det var egentligen en början.
Ja, det var en början, och det hänger ju mycket ihop med det här som jag sitter för nu. Så det ena skulle inte ha hänt utan det andra. Alltså det här som jag sitter för nu skulle inte ha hänt om inte jag hade gjort det jag gjorde på Solvalla heller. Och saker som föranledde fram till Solvalla. De hänger ihop, så att säga.
Och den andra händelsen kan du inte riktigt berätta fullt om nu, eller?
Jo, alltså jag kan berätta fullt och fullt. Volkan försvann här i Finland. Volkan kom hit till Finland och han har försvunnit. Och
han var en av er i det här gänget,
ja,
som gick så bröderna.
Absolut, han var en broder till mig helt enkelt. Och det var en kille, och som var samtidigt en kille som jag såg upp till. Han var ju mycket mer insyltad i gamet med mig. Han lärde mig mycket. Jag såg upp till honom, ska jag säga. Jag var yngre och så jag älskade honom som min broder. Så nu sitter jag livstid för dömd för mordet på honom. Det berättar jag om i bok nummer 2. Hur det gick till. Bok nummer 1 är väl vägen från ungdomen till händelserna på Solvalla. Bok nummer 2 är väl vägen från Solvalla till det jag blev dömd för nu. Alltså mordet på Volkan. Bok nummer 3. Vägen ut till det här normala.
Vad är ett normalt liv för dig?
Normalt liv är för mig att arbeta måndag till fredag 9-5 och vad heter det, spendera tid med sin familj, inte gapa efter för mycket, inga kortsiktiga vinster, njut av det du har, ta vara på dina nära och kära.
När det kommer ungdomar till exempel, eller du nästan ser det som så här, kanske lite imponerande, vad kan du säga då? För att...
Jag försöker ju säga att det är ingenting det jag har gjort och det livet jag har levt in, inget som ska imponeras på. Visst, om du kliver in helt och hållet i det kriminella livet, så visst, de första åren är superkul. Det är inget mer med det. Man tjänar ju pengar och har kul och bränner pengar och lever livet. Men sen kommer räkningen till slut. Sen kommer den här volterna och sen kommer familjen som grinar och som saknar dig och du mister din frihet. Och livet går förbi dig. Nu är jag också suttit så här länge, så jag menar, det är på barnen man ser hur tiden går. Jag har två gudsöner, den ena fyllde precis 18 år och hans liv har varit ute ett halvt år kanske, allt som allt. Fan, jag får gudfar på det sättet. Så det, jag menar, nej, det här är inget att bli impad på.
Du har suttit mer än hälften av ditt liv här.
Nästan hälften. 18 år har jag suttit, 38 år är jag ju, så det är nästan hälften.
Vad tänker du kring det?
Vad ska jag göra? Det är räkningen som jag får betala för det jag har gjort.
När du ligger i cellen och tittar i taket och blundar, vad tänker du och ser du helst då framför dig?
Första ser jag min dotter. Henne jag ser, vad heter det? Men om vi tänker på en plats, då är det Jobre jag ser på sommaren och ängarna där. Och vi spelar lite fotboll där. På kvällen röker vi en bra grassjoint och njuter. Och kanske badar lite i badet där och när väktarna kommer och ska köra bort, och så det är vi som kör bort dem istället.
Du har en dotter, säger du?
Ja, en dotter.
Gammal?
9 år. Hon är mitt allt, hon är mitt liv.
Hur fan gick det till?
Jag var tillsammans med hennes mamma före jag fick den här voltan. Och vi fortsatte förhållandet under första 5 åren av mitt fängelsestraff. Och under den tiden blev jag välsignad med en fin dotter. Man har ju besök på kåkarna och där.
Hur går det att hålla en kontakt då?
Det är svårt. Det är jävligt svårt och det är skit. Det är bättre i Sverige med besök och att de respekterar med det här med barnens rättigheter. Det är skit här. Det är någonting som gör mig ont att hon har varit tvungen att besöka mig i fängelse under hela hennes hittills liv då. Och hon har inte fått ha en närvarande pappa.
Hur ser du på ditt liv hittills?
Jag har mycket, ibland har jag tänkt på det. Och jag har många tänkt på frågan som också ställde det tidigare, att vad ångrar du hit och dit. Och jag tänker, om jag ska ångra eller om jag skulle ändra en massa saker i mitt liv, då skulle inte du sitta här idag. Jag menar, det ena leder till det andra. Och vet, visst är det tråkigt, som jag sa till dig, att folk har börjat mist sina liv på grund av mig. Speciellt att deras familjemedlemmar har fått lida. Det finns ingenting som rättfärdigar, det är absolut inte. Men det var det livet jag levde då. Och det är så mycket som spelar in. Det är miljön, det är omgivningen, det är vännerna, det är du själv, det är din temperament. Det är så jävla mycket. Så
kan det vara ett sätt också, någonting man säger till sig själv också för att göra det lite lättare?
Absolut, absolut. För ingen vill ju se sig själv i spegeln och säga, hörru, vad är det för kille? Du har tagit livet av två människor, du sitter 18 år, det är en katastrof. Dina föräldrar har fått känna skam, dina bröder har tänkt, vad fan är det här för? Vad fan har lillebrorsan gjort? Ditt barn tänker, att din pappa är i fängelse. Och du vet, det är ju ingenting man känner sig stolt över. Det är ingenting man vill erkänna för sig själv. Så självklart dämpar man sitt samvete med att säga allt det här. Men jag vill även säga att de saker som jag säger, det spelar faktiskt in. Omgivningen, allt det här, vännerna, personalitet, allt det här, det spelar in. Så är det bara. Det finns ingen som föds ond. Det finns ingen som föds och tänker. Och det finns ingen barn som tänker att när jag blir stor så ska jag ta livet av människor, så ska jag sitta i fängelse, så ska jag bli en brottsling. Det finns ingen som gör det. Visst, vissa val som man gör i livet pushar dig i den riktningen sen. Det är ingen snack om det. Och det finns mycket i mitt liv som jag kunde ha valt annorlunda för att inte sitta här med dig idag och bli intervjuad angående det här. Men det som har hänt, det kan jag inte göra någonting åt. Det jag gör idag, det kan jag göra mitt bästa. Och jag kan verkligen planera på det som jag kommer göra i framtiden och försöka gottgöra det här, det onda jag har gjort på något sätt, genom att göra bra i framtiden, speciellt för nästa generation, nästa generation.
Hur ser du
kommande generationer så att säga?
Hur ser du på din framtid?
Jag ser väldigt ljus på min framtid, ska jag säga. Med tanke på hur mycket jag har suttit i fängelse och...
Vad ser du själv att du gör i framtiden?
Om vi tar en period på 5 år så ser jag att jag har muckat då. Jag får spendera tid med min dotter och föreningen som jag startade här i Finland för fångarnas barn och andra barn som har problem. Så det håller på att växa hela tiden, så jag ser väldigt ljus just nu. Och tack gode Gud för att jag har så goda mycket goda människor runt omkring mig. Jag har familj, jag har vänner, jag har mycket att vara tacksam för. Så jag ser faktiskt ljus på framtiden.
Janne, ja. Tack för din tid.
Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och kul att ni kom.
Ja. Hur känns det nu? Du hade inte pratat om det här tidigare, sa du.
Nej.
Hur känns det nu efteråt?
Ja, vad ska man säga? Det var väl dags för det. Skönt att få prata med er.
Ska jag öppna dörren här och så ska jag så. Ska jag bara ta. Så, tack för din tid. Och framförallt, lycka till nu med allt.
Tack så hemskt mycket.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.